Att inte se någonting har inte hindrat Jing Wu, eller Wu Jing på kinesiska, från att vara sprinter på elitnivå och delta i Paralympics, bli professionell flöjtist och studera först i USA och sen flytta till Sverige för 8 år sedan. Men eftersom hon inte kan läsa noter har inte drömmen om att få spela med en symfoniorkester slagit in, förrän nu. Här på konserthusets stora scen pågår repetitioner inför en bonuskonsert för abonnenter den 23 maj. Och då också världspremiär för den nya tekniken TactSense. Med den känner Jing dirigentens rörelser via en platta under fotsulan.
Det här är en platta under foten som man känner dirigentens rörelser, av handrörelser. Och just här så är en, vad ska man säga, en platta som känns ungefär som vår reglett, men lite bredare. Ni som läser och skriver punktskrift så kanske förstår hur det ser ut ungefär. Och sen jag tar emot dirigentens signaler genom den här plattan.
Så du tar av dig skon och så sätter du upp foten på den här lilla plattan som är ungefär 1,5 decimeter, och så är det på en liten låda.
Precis.
Och så sitter du på den med, på stolen, och sen har du ena foten på här. Höger fot har du.
Ja, precis.
Vad är det du känner under foten?
Det är några punkter som rör sig samtidigt. Så känner man liksom under foten hur punkten drar i olika ryckning och olika tempo. Och det definieras liksom musikens taktarter till exempel. Så man vet vilken alltså taktart är musiken, till exempel om det är 2/4 eller 3/4 till exempel.
Så för en lekman, så om man ska beskriva det, så kan man säga att det är helt enkelt för att du ska kunna hålla exakt samma takt.
Ja, kan man säga så alltså, det där att ta emot dirigentens rörelser exakt samma takt. Mm. Och det är det som är fantastiskt och otroligt häftigt att de har utvecklat tekniken så. Och då kan jag också känna tempo, rytmer och varje slag i själva takten.
Jag heter Janne Bengtsson. Jag är en av soloförtisterna i Kungliga Filharmoniska Orkestern i Stockholm.
Vad är det ni gör? Berätta.
Vi försöker göra... Jag har gjort en uppfinning som gör att en icke-seende kan uppfatta rörelser från dirigenten. Så att en musiker som inte ser dirigenten kan känna vad dirigenten gör för någonting.
Och vad är det ni har spelat här idag?
Idag har vi spelat ungersk dans nummer 5 av Johannes Brahms.
Och när ska det här spelas inför publik?
Vi ska faktiskt vara med på en bonuskonsert då i Stockholms konserthus den 23, tror jag det är. 23 maj. Och då blir det världspremiär, kan man säga, för stor publik och symfoniorkester. Hela orkestern är med då också, så att det ska bli väldigt kul.
Du är lärare också, hur är det?
Jag är lärare för Wu Jing, och eftersom hon är icke-seende så får vi jobba på lite annat sätt. Annars har man ju alltid noter att spela efter, och man kan ta därifrån, kan man säga, så pekar man och så spelar lite starkare och svagare där och hit och dit. Men nu får man göra allting på gehör istället, och då har jag lite nytta av att jag har spelat ganska mycket folkmusik, och där använder man alltid gehöret, så man liksom lär in en ny låt, då lär man en del i taget, och så sätter man ihop alla delar sen. Och lite grann på det sättet har jag översatt då till den klassiska musiken, så att när vi jobbar så jobbar vi mer gehörsmässigt och som om det vore folkmusik, på det sättet att lära in alltså.
Hur skulle du beskriva Wu Jing som elev?
Hon är otroligt ambitiös och jobbar hårt. Övar väldigt mycket. Att hon är en toppenelev helt enkelt.
Du gjorde en koppling tidigare till hennes elitidrottskarriär. Hur då?
Just det. Hon var ju elitidrottare, och då tränar de ju väldigt hårt varje dag, många timmar. Och det sättet att jobba har hon överfört till flöjtövandet. Så att, och det finns väldigt mycket paralleller med musik och idrott. Man tränar fram till en tävling, eller ja, i vårt fall en konsert då. Och sen är det mycket mentalt också, att man ska vara bäst när det gäller. Liksom. Och det är samma sak som en tävling på konsert. Då ska det vara, allt ska funka och man ska toppa upp sig själv liksom, i prestationen.
Så, då har vi hittat ett repetitionsrum här intill som är alldeles tyst och lugnt.
Ja.
Din lärare Jan Bengtsson gjorde kopplingar till din tid som elitidrottare. Känner du att det hör ihop med musiken?
Ja, det tror jag. Särskilt liksom med mycket övning och träning. Och memorera noter och mycket disciplin kan man säga. Det är väldigt mycket disciplin när man vill bli elitmusiker. Man ska öva väldigt mycket själv, ensam. Och då ska man ha en bra disciplin och rutin som man håller på med det här hela tiden. Även det är tråkigt. Det liksom, det är inte alltid roligt. Folk tror, många i alla fall, tror att spela musik, det är fantastiskt roligt. Och man kan ha hobby som yrken. Det är fantastiskt bra. Det är inte alltid så. Jag har ju många dagar som jag blir trött, jättetrött på öva, träna och repa och spela. Men det är någonting som man försöker liksom få glädje själv också.
Berätta, hur kom du till Sverige?
Jag kom till Sverige 2008 för att studera och för kärlekens skull samtidigt. Jag träffade en svensk kille i Kina 2000, början av 2007 ungefär. Men på den tiden så har jag bestämt mig att jag skulle åka till USA och studera, och det gjorde jag i ett år. Då hade vi långdistansförhållande. Och sen bestämde jag att jag skulle flytta hit och fortsätta studera. Och då var det väldigt intressant för att kunna komma in på universitet och högskolan i Sverige, så fanns det krav att man måste kunna svenska. Jag brukar skoja, det var en väldigt bra strategi. Då gjorde jag det och lärde mig svenska och läste svenska på både SFI och svenska för invandrare och Stockholms universitet. Gjorde jag i ett år, helt ett år bara, läste språk. Sen träffade jag min nuvarande flöjtlärare Jan Bengtsson, som är första flöjtist i Kungliga Filharmonikerna på Konserthuset. Det är också då jag drömde att jag skulle också kunna spela i orkestern.
Och då var det en dröm, men nu håller den på att bli verklighet.
Ja, verkligen. Alltså det är inte en lätt karriär att försörja sig som en professionell musiker, särskilt när det är lite begränsat med spelmöjligheter. Alltså det största, de största begränsningarna som vi har, det är ju framförallt att vi måste ta oss till olika ställen att spela. Olika konserter som spelas i olika konsertsaler eller olika konsertlokaler. Framförallt så måste man åka som en solist, så måste man nästan, så många gör det, alltså åka till olika länder för att spela. Och det har jag gjort de senaste åren. Då har jag spelat i Frankrike, Österrike, Kina och lite olika länder. Och det, ja, det tar väldigt mycket energi, mer än man tror. Och sen en annan begränsning som vi har, det är vi kan inte spela vad som helst på grund av noter. Vi...
Ja, hur gör du med det?
jag lär mig nya låtar genom att lyssna på inspelningar. Och min lärare och andra flöjtister hjälper mig också att spela in flöjtstämma. Och om det är klassisk musik, som är väldigt viktigt att man förstår alla detaljer, då beställer jag punktskriftsnoter, ibland i Sverige, ibland i Danmark, England. Så jag försöker liksom använda resurser som det finns i olika länder.
Mm. Ja. Vad betyder musiken för dig?
Ja, musiken är... det är så svårt att förklara, för att musiken kom in i mitt liv när jag var väldigt, när jag var som ett litet barn. Jag började lyssna och sjunga och göra väldigt mycket med musik till, när jag var 3 år gammal.
Men samtidigt som du blev blind?
Ja, precis så.
Hur kommer det sig?
Mina föräldrar, min pappa är lärare. Och han trodde att musiken kan förändra mitt liv och introducera den här världen till mig på ett helt annat sätt. Då började jag tidigt med musik. Sen gick jag in på en skola där jag träffade min första musiklärare som satsade på mig i nästan 10 år att träna mig som flöjtist. Då tävlade jag som solist i Kina och vann olika priser i min hemprovins och på nationell nivå också.
Och hade pappa rätt?
Ja, det hörde han, tror jag. För att musik är ett annat språk som man uttrycker sig, allt man känner. Och samtidigt så tror jag att det är också ett sätt man kan förändra sitt eget liv och inspirera de andra genom musiken. Det är häftigt.
Du har inte bara gjort karriär som musiker, utan du har också varit med i Paralympics. Berätta.
det var nog musiken som ledde mig till idrotten också. Det var en tränare som lyssnade på en konsert där jag spelade flöjt. Då såg han mig springa runt utan käpp. Det är inte så många synskare som använder käpp i Kina. Så sprang jag runt och han tyckte att jag hade potential att bli en sprinter. Då kom han och frågade mig liksom, är du intresserad av sport och har du liksom sprungit på löpbanan och sådär? Då sa jag, ja visst, min pappa har ju varit idrottslärare i skolan och jag har ju varit med andra barn och sprang och gjorde massor roliga saker och vi klättrade i träd och sådär. Då sa jag, men då låter det jättebra, om du vill så kan du komma till vår sommarläge. Träningsläger och testa lite, prova. Då gick det bra. Jag träffade en fantastisk tränare som var, ja vad ska man säga, träna i Kina, det är ju hårt och svårt, för att det är många konkurrenter. Så ja, jag tränade som sprinter i nästan 4 år. 2001 till 2004 så tävlade jag i olika friidrottstävlingar, både nationella och internationella tävlingar. Då hade jag lite tur, men samtidigt så tränade vi väldigt mycket och vann.
Men det kan väl inte handla om tur om man kommer med i Paralympics?
Jo, det kan vara det också ibland.
Du är en väldigt blygsam person. Är det ett karaktärsdrag för dig?
Jag har blivit halva svensk, tror jag. Det
handlar om?
Ja, men jag tror det är svenskarna egentligen som är blyga. Jag var inte så när jag flyttade hit. Det kan jag lova. För att jag har ju träffat andra. Jag har träffat några svenska kompisar när jag flyttade hit. De kan bevisa att jag var faktiskt inte så. Men nu tror jag att alltså jag är väldigt, väldigt glad att jag får den möjlighet att ta den som är bra i svensk kultur och men förhoppningsvis att jag har gjort det, men jag försöker att ta den som är bra i svenska kulturen och kinesiska kulturen, så man blandar lite.
Är det någon skillnad att leva med synnedsättning i Kina mot att leva med det i Sverige?
I Sverige så är man väldigt självständig. Man är uppmuntrat att göra mycket saker själv. Och så hela samhället satsar på att komma med resurser och hjälpmedel så att man klarar sig själv så mycket som det går. Det är jättebra. Men det känns ibland, det kan vara lite ensamt också, måste jag erkänna. När man gör så mycket själv så kan det vara lite, man känner sig lite ensam. Men i Kina så är det helt annat sätt. Då där blir liksom lite för mycket hjälp. Det är sorts någon balans som man försöker hitta som jag inte lyckas än. För att i Kina så går man oftast ut med ledsagare, för att det där är väldigt svårt att gå med käpp.
Varför det?
Det är för mycket bilar och människor på gatan och korsningar, och sen det finns människor som inte riktigt följer trafiken och allt möjligt, liksom kaos, så det är ju väldigt svårt för även för en seende turist som går korsa gatan i Peking eller Shanghai, där de har typ 23 miljoner invånare. Så det är liksom stort. Men då får man för mycket hjälp, tror jag. Så fort du rör dig så kommer människor att ställa frågor, liksom, behöver du hjälp? Ska vi hjälpa dig? Och så. Det händer ju ganska ofta. Och så man blir matad till exempel om man sitter på restaurang. Även som är vuxen, då är det lite pinsamt.
Och nu har du också fått ett hedersuppdrag som styrelsemedlem i SRF Stockholm Gotland. Hur är det?
Det är nytt för mig, men jag lär mig väldigt mycket redan nu. För att jag tycker att det här formen av föreningar eller organisationer, så tycker jag det är jättebra. Alltså den här demokratin och hur man gör saker och liksom lätt saker hända. Det är väldigt intressant för mig att veta och lära mig hur det funkar. Och samtidigt så försöker jag lära mig. Det är en sak som jag verkligen försöker bli bättre just på det här genom det här styrelsearbetet. Det är framför mina egna åsikter.
Du är elitidrottare, du är professionell musiker. Nu sitter du också med i en styrelse för en intresseorganisation. Mm. Vad har du som nästa mål?
Ja, mitt nästa mål är att jag kan ta med mig musik och kultur och bygga upp alltså internationell förståelse mellan länderna, tror jag. Det är väldigt viktigt för mig att göra. För jag själv har flyttat runt och har fått olika kulturer i mig. Och jag har en del förståelse av vad det innebär att ha mångkulturell i en person.
Vad är det som är bra och vad är det som är dåligt?
Bra är att man förstår människor på ett annat perspektiv. Man förstår människor och ibland deras behov. Dåligt är att man splittrar sig lite själv ibland. Det känns som att om man har typ schizofrenin har svårt att få ihop vem som har rätt eller fel. Man bråkar i sig själv hela tiden. Det är som att man får ljudbärning alltså, i mig själv. Och bråkar med mig själv. Jag måste ju ändra hela tiden utvärderingar och om Sverige har rätt eller Kina har rätt eller USA har rätt, liksom, vilken kultur ska jag följa med vilken, ja. Så det är det som är lite svårt, och samtidigt det med språk också göra att ett ord på svenska betyder inte riktigt samma sak på kinesiska. Hur kan man tolka människor och får de förstå mig och får jag själv förstå dem? Det är en konst.
Hur har den här kulturresan förändrat dig som person?
Kulturresan har hjälpt mig att bli en människa som inte bedömer de andra på vilket sätt som helst. Jag har ungefär förstått att alla gör sina saker på olika sätt. Och det finns inte rätt eller fel egentligen. Det är vanor som gäller. Och det jag tror att det är en sak man förstår det och sen en sak man verkligen accepterar det. Och jag tror att jag har lärt mig att acceptera att kultur är bara kläder på människor. Egentligen liksom, människor är just detsamma.
Det var en fin avslutning på det här samtalet. Nu vet jag att du ska iväg till din bil som väntar. Tack snälla.
Tack så mycket.
Och hoppas allt går bra nu på konserten.
Tack.